En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Vad skulle det innebära om Sverige anslöt sig till euron? Vad finns det för argument för och emot? Det ska vi diskutera i dagens avsnitt tillsammans med nationalekonomen Lars Calmfors som har lett en alldeles färsk utredning om euron och är för ett svenskt medlemskap. Och Katalys egen samhällspolitiska utredare Max Järnek som har kommit till motsatt uppfattning och är emot. Detta ska vi diskutera i dagens Starta pressarna med mig Daniel Suhonen. Varmt välkomna hit båda två. Jag börjar med dig, Lars Calmfors, professor emeritus i nationalekonomi. Hur många gånger har du varit här orkar vi inte räkna. Det är du som är ekonom så du får räkna om du vill. Men du är en återkommande gäst, kär gäst här. Varmt välkommen.
Tack.
Och vi kom in på ämnet, men du har ju precis kommit med en utredning om euromedlemskapet. Den står här. Den heter Dags för euron? Frågetecken, som i ditt fall blir ett utropstecken. Och den har då getts ut av Stiftelsen Fritt Näringsliv som bland annat driver Timbro, så att säga. Så har vi det på plats. Och du har utrett den här frågan för. Max Järnek, i vanliga fall är du programledare här eller min sidekick. Idag är du en delvis ny roll. Idag är du debattör.
Ja, jo.
Nej, men att vi fick, ambitionen här är att jag ska försöka leda ett samtal mellan er. En diskussion och kanske ibland debatt mellan er. Och syftet med det här samtalet är att ni ska få lägga fram i lugn och ro era bästa argument för. Lyssnarna ska få se vad finns det för goda argument på de olika sidorna. Vad krockar de? Vad kan man hitta gemensamma punkter? För jag tror att det här är en debatt som väldigt många kommer behöva sätta sig in i de kommande åren. Dessvärre kanske, hur man får se det. Mm. Men idag ska jag vara neutral. Som ni märker. Nej, men jag menar, jag är liksom skeptisk till detta. Det är ingen hemlighet, men min roll här är att leda ett schysst samtal. Sen får lyssnarna bedöma om jag lyckas eller inte. Vi är ju inte public service, vi är ju Katalys. Ni två har ju mötts, det går att titta på det på nätet i TV4 för några dagar sedan förra fredagen. Ni har också mötts flera gånger här i podden och då har ni också, eurofrågan har kommit upp då lite grann som en ubåtsperiskop så där om för vattnet. Men i TV4 nu, apropå din utredning och dina motargument, Max, så fick ni en kort möjlighet att, så att säga, skrapa lite grann på ytan. Det var en väldigt bra, klargörande debatt, men den var ändå ganska kort. Det såg man, ni var båda frustrerade. Har man en gång varit stigit ner i Katalys poddträsk där man kan prata i 2 timmar, då är man aldrig nöjd med 5 minuter eller 10 minuter i TV-kanal. Så det ska vi ändra på här. Om vi börjar i kärnfrågan, vad är det som står på spel när det gäller euro eller inte? Jag tror många tänker att det inte spelar så roll vilken valuta man använder. Andra tänker tvärtom med bakgrund i det som har hänt med den svenska kronan de sista åren. Hur viktigt är den här frågan? Om vi börjar med dig, Lars.
Ja, den är viktig. Men jag ska säga att det jag störs lite av i debatten är att det finns väldigt många som ser det hela som himmelriket att gå med i eurosamarbetet och många som ser det som helvetet. Och det tror jag är väldigt överdrivet, att jag tror att för det mesta så är faktiskt inte skillnaderna så stora. Jag vill också lägga till inledningsvis då att jag ser mig ju egentligen inte som en debattör i den här frågan. Alltså som någon som har som uppgift att lyfta fram alla argument för. Utan tvärtom, den utredning som vi har gjort, det är ett ärligt försök att gå igenom både för- och nackdelar, redovisa dem på ett sätt som alla har nytta av. Men inte att driva en linje, utan vi har ju medvetet valt deltagare som jag vet både är för och emot för att få alla argument belysta då på så bra sätt som möjligt. Sen har jag tyckt då att det är rimligt när jag har sysslat så mycket med frågan att jag också redovisar var jag landar när jag väger olika argument för och olika argument emot.
Jag förstår. Max, vad tänker du? Hur viktig är frågan om euron?
Jo, men den är potentiellt väldigt viktig. Och det handlar kanske inte just så mycket om vilken valuta man använder, utan vilka institutioner som omger den här valutan. Och där har det också ändrats en del i Europa. Så att, det är skillnad om Sverige skulle vara med idag eller om vi skulle varit med för 10 år sedan. Utan euroområdet utvecklas hela tiden och man bygger nya institutioner. Och beroende på om man tycker att de institutionerna är bra eller dåliga för att hantera makroekonomin, så kan man vara för eller emot. Men jag skulle säga att det är just i en kris som är det jag framförallt tänker på, att vilka verktyg kan man använda i en ekonomisk kris? Och det tror jag du håller med om också, Lars, att euron minskar den verktygslådan för ett land som går med, utan då flyttas den makten till andra delar av Europa. Och så att i en kris är det potentiellt väldigt viktigt, och det kan påverka vilken ränta man har på sitt bolån eller vilken hyra man får i förlängningen, hur mycket arbetslöshet det är, om man har sitt jobb eller inte. Och för vissa länder har det ju varit, inte kanske ett helvete, men det har ju varit ganska hårt att vara Grekland till exempel, eller Cypern, eller de baltiska länderna, eller Italien eller Spanien, som drabbades väldigt hårt av den här krisen för 15 år sedan. Och vilket så som euron såg ut då i alla fall, gjorde det väldigt svårt att motverka. Så att det har stor betydelse, framförallt i kris, men även just vetskapen om vilka verktyg som finns i en kris kan också påverka hur politiken drivs i vanliga fall. Och mitt främsta argument är inte att Sverige har haft en annan utveckling om vi var med i euron jämfört med, om vi jämför de senaste 30 åren, för att vi har fört en politik som är ungefär som om vi var med i euron. Vi har inte använt de verktyg vi har, framförallt de finanspolitiska verktyg vi har. Men det euron gör är att den skärmar av och gör att den politiken vi haft nu under de senaste 30 åren skulle liksom spikas fast mer hårt, och att vi inte skulle utnyttja de verktyg vi har. Men vi kommer in på det.
Vad tänker du om det, Max?
Ja, alltså i viss mån så är det ju så att det finns kontinuerliga fördelar som man får om man är med. Att det blir positiva effekter på utrikeshandel, utländska direktinvesteringar. Och de får man hela tiden, så att säga. Och det är bra, för det driver upp inkomster och välfärd. Sen är det ju riktigt då att man kan hamna i krislägen som blir besvärligare när de, och om de inträffar, om man har en gemensam valuta. Men där jag då menar att skillnaderna är mycket mindre än tidigare. Att vi har idag större, vi kommer tillbaka till det, större möjligheter än tidigare att hantera om vi skulle få en väldigt avvikande utveckling.
Precis, vi kommer in på det. För att på 90-talet, när jag var ung och lovande, då kom ju du med en stor euroutredning, beställd gissar jag av regeringen. Det var väl av Göran Persson-regeringen då som beställde den?
Ja.
Och den var ju väldigt viktig för den svenska debatten, och inte minst kanske i fackföreningsrörelsen. Du är ju en debattör, du är inte en debattör, du är en ekonom som har utrett väldigt många saker i det svenska samhället, från lönebildning till liksom konkurrenskraft, och i det här fallet då euron. Och du har den här förmågan som, det läser man, och även om man inte orkar läsa din utredning på just nu, man kanske har en juldäckare, men den här kanske man kan ta till januariläsningen om man inte har tid. Men dina krönikor till exempel i Dagens Nyheter, de präglas ju väldigt mycket av att du öppet redovisar för och emot, dina dubier, de bästa argumenten för och emot, och det tycker jag är det hedersamma, och liksom, alltså väldigt hedersamt och väldigt positivt. Det är väldigt få som gör det. Och som också redovisar när man kanske ändrar sig. Och när, många är ju alltid, har alltid tyckt samma sak, även om de har hoppat 200 mil till höger eller vänster. Men då på 90-talet så utredde du frågan åt regeringen. Och det är också därför du kanske har fått frågan nu igen. Du har en väldigt erfarenhet och förtroende i den här frågan. Vad är det så att säga, som du har kommit fram till nu? Du har kommit fram till ett annat resultat. Vad är det som gör att du då rekommenderade någonting annat än du rekommenderar nu?
Nej, alltså, anledningen till att vi då rekommenderade att vänta, det var ju det som var rekommendationen, att vänta med ett eurointräde, det var ju att Sverige då fortfarande led av sviterna från 1990-talskrisen. Så vi låg med en väldigt, väldigt hög arbetslöshet, och framförallt då så hade vi ju stora statsskuldproblem. Det betyder ju att finanspolitiken, som är det som skulle kunna ersätta en egen penningpolitik om man är med i euroområdet, och så får man en väldigt djup lågkonjunktur. Den kunde ju inte användas för det syftet då, utan då var ju hela prioriteringen, den var ju att man måste konsolidera de offentliga finanserna. Så att hade vi då drabbats av en väldigt djup lågkonjunktur och inte övriga Europa hade gjort det, ja, då hade vi inte kunnat använda finanspolitiken för att sänka skatter eller öka offentliga utgifter för att och motverka det. Och där är ju då skillnaden monumental mot idag. Att då låg vi med en internationellt sett hög statsskuld.
På runt 60-70%, va?
Förlåt.
60-70% av BNP någonstans.
Ja, det var över 70% av BNP. Ja,
den hade vi börjat betas ner där när vi gjorde en utredning kanske.
Men den låg som högst, så att säga, över 70% av BNP. Nu så är det ju bland EUs lägsta. Så vi har ett helt annat handlingsutrymme. Och dessutom så ser det ut då som att våra konjunkturer från millennieskiftet och framåt är mycket mer synkroniserade med euroområdet. Alltså att de stora konjunkturnedgångarna, IT-kraschen, den globala finanskrisen då 2008-2009, pandemikrisen, senaste inflationskrisen, det är ju inget som bara har gällt Sverige, utan det är ju globala störningar. Och i sådana lägen passar ju ECBs penningpolitik oss mycket bättre. Sen behöver det ju inte alltid bli så i framtiden, för att det har blivit så tidigare, men det är väldigt mycket som talar för att den här ökade synkroniseringen, att den då beror på att konjunkturimpulser sprids mer mellan länder med mer handel, med mer finansiell integration. Så det där är två väldigt viktiga förändringar som har hänt. Och som för mig spelar, det är inte bara det som spelar roll, även politiska faktorer spelar väldigt stor roll. Sen är det ytterligare en ekonomisk sak, och det är att studier som man har gjort då sedan euron startade tyder på betydligt större positiva effekter på handel och direktinvesteringar än vi trodde att det var 1996.
För att ett ord som jag minns från min då kanske 21, 22, 23-åriga hjärna, det var begreppet asymmetriska chocker, som väl fanns ganska mycket. Alltså du skrev väl om det, du utredde det. Och sen kommer jag ihåg att Sören Wibe, som då ledde Socialdemokraternas nej-kampanj, Stefan Kalén, som var ganska drivande där, fortfarande på Handelsanställdas förbund, också varit med i podden. De plockade upp det där, liksom det där argumentationen ganska mycket, och lutade ganska mycket av nej-sidans argumentation på ditt vänta och se. Är det rätt? Minns jag rätt ungefär?
Ja, och alltså det här med asymmetriska chocker eller landspecifika störningar, det är ju nationalekonomisk lingo för en konjunktur som avviker från
det. Och det var det som hände i Grekland, Italien, Spanien, så att säga, delvis, va? Liksom att de hade en för hög ränta helt enkelt på sina statsskulder mot vad de hade haft om de hade fått bestämma själv.
Det kan man säga, ja. Mm.
Vad tänker du, Max, om det här från 90-talet slut till idag då, så att säga, de här 25 åren?
Ja, jag håller ju med om att vi hade ett statsskuldsproblem då på 90-talet, men det var ju framförallt ett sociologiskt problem, att man uppfattade att statsskulden var ett problem, och framförallt det som var problemet, att man fick panik av den här höga statsskulden, och alla var överens om att man ville, som du sa, konsolidera statsskulden och
marknaderna höja. Framförallt uppfattade det som ett problem.
Marknaden uppfattade som ett problem.
Ja, svenska räntorna steg ju, och så fort det uppstod tvekan om vi skulle lyckas med konsolideringen, då steg ju räntorna, så det var ju oerhört dramatiskt. Du är förmodligen för ung för att ha riktigt upplevt den situationen, men det var en oerhörd dramatik.
Absolut, och de här räntorna, de hade i Sverige kunnat, så länge vi inte var med i euron, så hade vi kunnat betala de här räntorna, oavsett hur höga de är. Vi hade också kunnat avbryta den här räntespiralen om vi hade velat. Och att räntorna steg hade ju framförallt att göra med att dels att Federal Reserve hade höjt räntorna väldigt högt då, 94 någon gång, vilket fick upp räntorna i hela världen, så blev det någon sorts intern marknadsdynamik som fick igång räntorna. Och sen så också att vi hade lämnat den fasta växelkursen då, att kronan fick flyta för första gången, gjorde också att marknaden tog ett kronpremium. Men det som Bank for International Settlements undersökning visade, att det hade egentligen inte att göra med att Sverige hade hög statsskuld, utan hade att göra med någon sorts inre marknadsdynamik som fick ett eget liv. Och sen så avbröts den ganska så snabbt efter att man sänkte räntan igen. Federal Reserve sänkte och Riksbanken sänkte också räntan. Det som hände på 90-talet var ju framförallt att Riksbanken ville bli självständig. Man hade tappat den här tidiga rollen man hade som bara var att hålla den fasta växelkursen. Och när den var tappad så var nästa steg, okej, vad ska vi göra nu? Nu måste vi ha något nytt mål att jobba efter. Då satsade vi på att ha det här inflationsmålet istället. Och då ansågs det väldigt, väldigt viktigt att Riksbanken hade förtroende och var självständig och inte tog finanspolitisk hänsyn i hur den satte räntor. Det vill säga att om vi hade haft en socialdemokratisk statsminister som satte sysselsättningen först, så hade han kanske sagt, okej, Riksbanken, det är riksdagen som bestämmer över den. Nu bestämmer vi att ni ska sänka räntorna och köpa upp svenska statspapper så att vi inte får någon räntespiral. Så vi kan komma tillbaka till full sysselsättning.
Alltså det som ECB har gjort.
Det som ECB sen gjorde för att avbryta eurokrisen. Vi kommer in på det också. Så att jag håller inte med om att vi hade ett ekonomiskt problem med statsskulden. Statsskulden var snarare det som fungerade som en krockkudde som dämpade kraschen från den här fastighetsbubblan. Kollapsade, och när arbetslösheten steg så fick vi automatiskt en högre statsskuld, men det var det som upprätthöll köpkraften för att folk fortfarande fick, det fanns ett välfärdsnät som höll upp konsumtionen. Så att som jag ser det så misstog man krockkudden för problemet, medan det snarare var det som räddade oss. Men hade vi gått med euron då, med en så hög statsskuld, så håller jag med om, då hade det kunnat vara problem, för att då hade det inte längre varit våra egna svenska kronor som vi hade spenderat, utan då hade det varit i praktiken en utländsk valuta, och att låna i utländsk valuta är någonting helt annat än att låna i sin egen valuta. Så att jag håller med Lars om att den höga statsskulden gjorde att det var en dålig idé för oss att gå med i euron då, eftersom då hade vi varit tvingade att följa EMUs regler, och då hade vi varit utlämnade åt de här hårda motkraven som den europeiska centralbanken hade kunnat ställa på oss i utbyte mot att göra vad man sen gjorde med Grekland och Italien och Spanien, när man sänkte deras räntor genom att utlova stödköp. Så nu är vi i ett annat läge, vi har lägre statsskuld, men det är inte säkert att vi kommer ha en låg statsskuld för evigt, och att gå med i euron är ett oåterkalleligt beslut. Så att för mig är det svårt att fatta ett sånt oåterkalleligt beslut utifrån någonting som kanske bara är tillfälligt.
Vad säger du, Lars?
Ja, jag är nog inte riktigt överens med dig där om, eller inte alls överens om beskrivningen där på 1990-talet, att det var ju ett reellt problem som var oerhört svårt att hantera då, att statsskuldräntorna steg. Det ska ju skilja på de korta räntor som Riksbanken kan bestämma och statsskuldräntorna som bestäms på de, alltså de långa räntorna som bestäms då på de finansiella marknaderna. Och de steg ju därför att det fanns tvivel på vår förmåga att hantera den höga statsskulden. Alltså helt enkelt att vi skulle kunna hamna i ett läge där vi inte skulle kunna betala räntor och amorteringar. Sen är ju förstås riktigt att ökningen av statsskulden fungerade ju som en krockkudde. Alltså att det speglade ju framförallt då att de automatiska stabilisatorerna verkade. Alltså att skatteintäkterna föll. Vi fick stimulanser automatiskt så att säga, från det som motverkade då nedgången. Och det var ju bra. Men vi hamnade till slut i ett läge där det finanspolitiska handlingsutrymmet blev mindre och mindre. Där vi är överens är ju förstås att det hade inte då varit en bra idé att gå med i valutaunionen. Det var ju just vår slutsats. Sen hur man ska se på framtiden där, så om man vill säga att det verkar ju väldigt, med vår låga statsskuld idag, så verkar det ju väldigt avlägset att vi skulle kunna hamna i en statsskuldkris. Vi ligger på ungefär 34% av BNP, och vi har ju länder som Italien som ligger på 140% ungefär, utan att vara i någon statsskuldkris. Så att där finns ju så här väldigt stor buffert. Sen, alltså största risken för att hamna i en sån kris, det skulle jag säga, är ju om vi får en bankkris.
Mm.
Det var ju vad som hände i Irland när deras statsskuld då ökade väldigt, väldigt mycket. Och då är det ju så nu att ska man vara med i euroområdet, då är ett krav att man måste vara med i bankunionen. Och där finns ju då faktiskt en, oftast diskuterar man risker där, att det kan innebära att vi får vara med och betala för bankkriser i andra länder. Men det är ju faktiskt också så att då är vi en del av en större försäkringspool. Så att räcker inte aktiekapital och oprioriterade skulder i svenska banker för att täcka deras förluster, ja, då kommer då tillföras medel från den gemensamma resolutionsfond som finns då i bankunionen och i euroområdet. Och jag skulle vilja säga att risken för att vi får en bankkris, så att säga, att det börjar där, än att vi får en statsskuldkris därför att man missköter finanspolitiken, den är ju mycket större. Det ligger ju i sakens natur. Varför får man bankkriser? Jo, därför att man inte har kunnat förutse dem. Kunde man förutse dem så skulle de aldrig uppstå. Så jag säger lite som Stefan Ingves där, att man kanske ska räkna med att vi får en bankkris, allvarlig bankkris vart 30:e år. Det var ju väldigt nära för övrigt under den globala finanskrisen.
Ja, alltså Swedbank där, va?
Swedbank och SCB var ju väldigt illa ute i Baltikum, så det var ju med en hårsmån som vi undvek en bankkris då. Och vi hade ju verkligen bankkris där på 1990-talet för övrigt. Så att, ja, jag tycker att det är mycket mer komplicerat där än vad Max argumenterar för.
Om jag får säga någonting om det här du sa i början där med de långa och korta räntorna, att det fanns ju en sån uppfattning på 90-talet att Riksbanken bara kunde just styra de korta räntorna och inte de långa. Men om man tar Japan till exempel, så har de haft en policy som heter yield curve control. Att de just kontrollerar hela räntebanan, även de långa räntorna. Och det hade de mellan, de upphörde med det ganska nyligen, men de hade det under ganska många år. Så bestämde de att den japanska centralbanken ska köpa så många statspapper som behövs för att hålla även den långa räntan på noll. Och det upprätthåll de utan problem. Sen efter ett tag så bestämde de att nu vill vi höja räntorna igen. Nu har vi, det var väl efter pandemin kanske, att de insåg att nu har vi också fått lite inflation här. Nu vill vi höja räntorna lite grann. Nu vill vi stärka vår valuta lite grann. Men om centralbanken vill, så kan den hålla hela räntebanan under kontroll, har den japanska centralbanken visat.
I vissa situationer kan man göra det, andra så kan man nog inte göra det.
Men jag tror att vi kanske kommer in på det sen, för att jag tror att grund, så att säga, elefanten i katalysstudion här är någonstans kanske lite grann en ideologisk skillnad, en så att säga åsiktsskillnad om vad den ekonomiska politiken har för begränsningar mot marknaden, vad man kan bestämma. Jag tror vi kan komma in på den mot slutet, liksom den här själva kärnfrågan om, så att säga, för att det finns ju den här frågan som ligger under maktargumentation, liksom, och som finns i förståelsen av 90-talskrisen, liksom hur en stat kan finansiera sin statsskuld, hur en stat kan sätta räntor. Och det är väl helt uppenbart att de sista 30 åren har man medvetet, både från vänsterregeringar och högerregeringar i Sverige, valt att inte så aktivt som man kanske under 60-70-talet gjorde. Alltså vi har ju haft en mer aktiv statsmakt, med också en beroende riksbank som liksom var en del av finansdepartementet i praktiken och styrs av riksdagen. Idag är den då oberoende. Men finns liksom, om vi ändå tar den nu, men liksom, den där grundfrågan där, ni tycker inte likadant i vad ni vill ska hända. För Max argumentation är ju liksom, är ju annorlunda än många andra som mainstream-ekonomer, så att säga. Du är mainstream-ekonomernas grand old man. Håller du med, alltså även om inte jag kräver att du ska, håller du med Max i den teoretiska biten om att om Sverige skulle ha en regering och en riksdagsmajoritet som skulle vilja ha en avsevärt större statsskuld i en kris, kunna låna egentligen obegränsade resurser för att säga att välfärden och sysselsättningen ska inte hamna i kläm i en svår ekonomisk kris. Sen kommer vi förmodligen, vi är väldigt långt ifrån sådana regeringar även med en socialdemokratisk egen majoritet, kan man ju säga. Men rent teoretiskt, är det möjligt det som Max säger? För det tycker jag att liksom, det är på något sätt, även om vi är långt ifrån det, men är det möjligt att göra det Max säger, även om du inte tycker man ska göra det eller rekommendera det? Vad säger du där? För det här tror jag är kärnfrågan för många av våra lyssnare. Alltså.
Ja, alltså det är ju inte ideologiska frågor här som vi skiljer oss åt, utan det är ju synen på hur ekonomin fungerar. Jag tycker du har fel teori, och det tycker de flesta akademiska ekonomer.
Vi får göra opinionsmätningen sen. Mm.
Så är det om man ser, det är ju därför du kallar mig för mainstream, säga, för att jag representerar den uppfattning som de flesta har. Ja, det är klart att man om man skulle komma i det hypotetiska läget som är väldigt långt ifrån, att man skulle hamna i en svår statsskuldkris, kan man då bara lösa det med att trycka pengar? Och det är klart att man kan aldrig hamna i ett läge då man går i statsbankrutt. Mm. Alltså i staten går i konkurs, för man kan alltid trycka pengar. Men jag tycker du och en del andra tar, ni ser det som, ja men då är det bara att blåsa på och så inflaterar vi bort statsskulden. Det är ju högst kostsamt som har visat sig då i många länder. Alternativet är också kostsamt förstås, att om man tvingas skriva ner skulden och att genomföra åtstramningar för att återvinna marknadens förtroende och få stöd från övriga euroområdet, det är också kostsamt. Men att skapa inflation och lösa det den vägen genom att urholka realvärdet av utestående statsobligationer är absolut en möjlig väg, men oerhört kostsam också den. Vi vet att det slår långsiktigt på tillväxten, raderar ut många människors sparande så att säga realt sett. Så att det är ingen väg som jag skulle rekommendera, utan som är, man kan göra det så att säga.
Men det handlar
också, stora kostnader.
Men vad tänker du, Max? För jag ska inte lägga ord i din mun, utan jag tänker bara att
det är här som är den stora skillnaden mellan oss, och det är att du Lars uppfattar det som att jag förestår att man ska inflatera bort statsskulden.
Ja, det är det som kommer att hända.
Så som jag ser det, så behöver att inflatera bort statsskulden behöver man inte göra, eftersom om man inte ser statsskulden som ett problem så behöver man inte inflatera bort den heller, utan det jag förestår är helt enkelt det som ECB gjorde sen när man fick slut på eurokrisen. Vi har inte pratat om den, men flera krisdrabbade länder drabbades av det här spiralen, att räntorna steg och då blev det ännu svårare att betala sina lån, just eftersom man inte hade sin egen valuta, och då steg räntorna ännu mer och marknaden tappade förtroende för Grekland, Italien och sådär. Då gick till slut den europeiska centralbankens chef Mario Draghi ut och sa, vi kommer göra vad som krävs för att stoppa detta, och bara genom att säga det så sjönk räntorna igen. Bara genom att lova, vi kommer köpa upp alla de statsobligationer som finns på marknaden. Alla som sitter på statsobligationer som har lånat ut pengar till de här länderna. Ni som nu sitter där ute och vill sälja dem i panik, gör inte det, för att jag kommer stå där och köpa dem. De kommer ha ett värde. Att den europeiska centralbanken säger så, vi kommer köpa så många statsobligationer som behövs. Det gör automatiskt att de här statsobligationerna får ett värde, för då vet man, det kommer alltid finnas någon i slutändan som köper dem. Till ett rimligt pris. Så att man behöver inte sälja dem, man behöver inte göra sig av med dem. Bara det uttalandet lugnade ner marknaden helt och hållet. Han behövde inte ens göra de här köpen i slutändan. Sen lite senare så gjorde ECB någonting liknande. Man köpte upp statsobligationer på marknaden. Och det gjorde svenska Riksbanken också. Det gjorde amerikanska Riksbanken, japanska i enorma mängder.
Kvalitativa lättnader kallar man det sen.
Ja, precis. Kvantitativa lättnader.
Kvantitativa.
Ja. Och att det skulle leda till inflation. Det tror jag enligt mig så bygger det på en fundamental missuppfattning, att om centralbanken köper en statsobligation så tolkar man det som att man trycker pengar, för att man betalar ju pengar till den här som man köper statsobligationen av. Men om man ser statsobligationer i sig som en sorts pengar som redan finns där ute, så blir det här statsobligationsköpet, det blir bara att man byter två tillgångar mot varandra som är ungefär lika mycket pengar båda två. Statsobligationer är bland de mest likvida värdepapper som finns. De fungerar nästan som pengar. Man kan använda dem som säkerhet för att låna pengar. De är så likvida ett värdepapper kan bli, och de är nästan som pengar. Så att centralbanken köper en statsobligation Även om det betyder att den för över pengar till ett konto till någon som äger den, så kommer den samtidigt ta ut en statsobligation i cirkulation. Så att skillnaden kommer vara densamma. Och empiriskt så såg vi det att när centralbankerna under 2010-talet gjorde detta i många länder, Japan, Europa, USA och så vidare, så såg vi inte att inflationen tog fart. Så att det jag föreslår är inte att man inflaterar bort statsskulden eller att man skapar inflation för att lösa problemet. Det är helt enkelt att man stabiliserar räntorna på statsobligationer. Och det är snarare så, skulle jag säga, att man skapar mer inflation om man låter räntorna stiga iväg. Det är det som händer i Argentina till exempel. Där har de ju jättehöga räntor för att de försöker skydda sin valuta. Men det är samtidigt att det blir jättehöga räntor.
Och det är det Sverige gjorde då på 90-talet, alltså 500% ränta.
Precis.
Det var väl för att rädda växelkursen.
Ja, och har man så hög ränta så måste man samtidigt betala så hög ränta på sina statsobligationer, på sin statsskuld, vilket är att man skickar ut pengar i ekonomin. Så det är ett klassiskt problem för u-länder som har en väldigt svag valuta och som hamnar in i ett omöjligt läge där de måste hålla uppe värdet på sin växelkurs men samtidigt undvika inflation, men så kan de inte göra någonting av det, och då hamnar man i Argentinas läge. Så att jag föreslår inte att man använder inflation för att inflatera bort statsskulden, utan det jag menar bara är att man ska stabilisera marknaden.
Vad säger du, Lars?
Nej, men alltså, vi är ju alla överens om att det gick att genomföra de här kvantitativa lättnaderna i ett läge då när korta räntorna hade blivit negativa. Men det här var ju en tillfällig åtgärd. Det var inte någonting som man gjorde i en akut statsskuldkris. Det var en tillfällig monetär finansiering i ett läge där inflationen på grund av globalisering och annat trycktes ner av andra faktorer. Så att det var ett helt annat läge. Det spelade ju roll, Mario Draghis uttalande då, om att man skulle göra whatever it takes.
Mm.
Men då var det ju fråga om att köpa enskilda krisländers obligationer. Men det fanns ju inget statsskuldproblem så att säga generellt i euroområdet. Så det är en dålig parallell. Jag tycker hela den här diskussionen egentligen leder bort från det väsentliga. Alltså det stora problemet är inte det vi diskuterar nu. Det stora problemet är stabiliseringspolitiskt. Det är ju just om Sverige skulle drabbas av det vi kallade då för asymmetriska störningar. Vi får en annan konjunkturutveckling.
Säg att vår stålindustri slås ut i ett slag. Vår bilindustri och vår stålindustri skulle slås ut.
Ja, eller överhuvudtaget så säger jag, konjunkturen blir dålig, folk blir arbetslösa.
Som det är nu ungefär, kan man säga. Ja, lite sämre än EU genomsnittet.
Men konjunkturproblemet är inte så stort nu. Det är en fördröjd konjunkturnedgång, men det är ju inte pandemikrisen. Det är inte 1990-talskrisen. Men absolut, det är ett problem. Men det är ett som vi delar med andra länder. Men det är ju det som är det stabiliseringspolitiska problemet, om man inte kan hantera den situationen. Men det då som jag menar att finanspolitiken kan idag föras mycket mer expansivt om det skulle behövas. Risken för att vi får en annan konjunkturutveckling är betydligt mindre än tidigare. Det är lite mer osäkert om växelkursen kommer att falla så att säga när den ska. Att växelkursutvecklingen är mer ska vi säga, slumpmässig upplever nog de flesta idag. Så att det är hur man hanterar den situationen, det är liksom problemet. Och det är det då som jag har ju förutom en sammanfattning skrivit i den här rapporten. Jag har skrivit ett helt kapitel också om vilka möjligheter har vi att hantera en sån situation. Och då menar jag, då gäller det att se till att finanspolitiken har rätt förutsättningar för det. Och då krävs det inte minst att man i högkonjunkturer stramar åt tillräckligt för att ha tillräckligt handlingsutrymme då när det blir lågkonjunktur. Man bör stärka, menar jag, de automatiska stabilisatorerna, alltså så att vi automatiskt får lite större budgetunderskott när det går ner och lite större överskott när det går uppåt. Och det kan man göra då till exempel genom att låta statsbidragen till kommunerna variera på ett kontracykliskt sätt, att de ökar när det är dåliga tider, utan att man behöver fatta beslut om det, utan ska ske med automatik. Finanspolitiska rådet skulle kunna få en tydligare roll att rekommendera finanspolitik, alltså för att öka trycket på regeringar att strama åt tillräckligt i uppgångar, så att det finns handlingsutrymme när det går ner. Men det är det här som är den stora frågan, och det som ekonomer diskuterar världen över. Det som Max är inne på är, upplevs tror jag av de flesta som är väldigt eller ganska perifer synpunkt. Sen ska man då ställa, jag håller ju med om att det här kommer alltid att hamna på den negativa sidan.
Mm.
Och det lyfter ju väldigt tydligt i vår rapport. Så att hur bra alternativa anpassningsmekanismer som man kan skapa, så kommer alltid det faktum att vi inte har en egen penningpolitik, om vi får en annan konjunkturutveckling än i omvärlden, det kommer alltid att ligga på den negativa sidan.
Det är som ett redskap som man blir av med helt enkelt om man går med i en valutaunion.
Man har
den egna valutan försvinner ju.
Det är ett redskap som man lämnar över till en annan.
Färre redskap. Men
problemet är kvar, men för någon annan, man är en liten del i Sveriges regel i ett stort sammanhang där man bestämmer om åtgärderna.
Ja. Men det ska då ställas mot det här att när vi gjorde utredningen då 1996, den forskning som då fanns tydde, som ju inte kunde visa någonting med valutaunionen, för den fanns ju inte.
Mm.
Men den tydde på att om man minskade växelkursvariationerna och så drog vi ut det till om de försvann helt, då skulle effekterna bli ganska små. Men om man sen har det gjort massor av studier av handelseffekterna och effekterna på utländska direktinvesteringar sedan euron startade. Och Rickard Forsley, då professor på Stockholms universitet, som skriver om det, han drar då slutsatsen att handeln mellan euroländerna har ökat mellan 10-15% på grund av euron. Där har du då invänt, Max, att resultaten spretar. Och det är ju sant, men det gör de ju alltid. Jag har sysslat med empirisk forskning på många samhällsvetenskapliga områden. Och vi är ju ingen naturvetenskap, utan det finns liksom inget område där alla studier visar samma sak. Utan det man får göra då är ju att man tittar på all den forskning som finns. Och så visar 75% av studierna en viss effekt i en samhällsvetenskap. Ja, då får man vara ganska nöjd och då får man tro på det. Därför att vi kan aldrig kontrollera för alla saker. Och tittar man på olika tidsperioder, olika länder, så finns det alltid faktorer som vi liksom inte riktigt kan mäta.
Mm.
Så att det här att resultaten skiftar, det är egentligen inget argument. För det finns inget samhällsvetenskapligt område där det inte
sker. För det, ni kommer med liksom en bedömning då i utredningen på vad vi skulle tjäna på att gå med i euron. Eller, det har ju stuckit ut den siffran lite grann. Som sådana siffror alltid gör, att vi blir 3% rikare.
Det verkar vara en rimlig slutsats. Så att säga, när man tittar.
Vad är siffran ni kommer fram till?
När man ska skilja på två saker. Att handeln med den bilaterala handeln, alltså mellan två länder som båda har euron, där verkar en rimlig uppskattning vara att den har ökat med mellan 10-15%. Samtidigt så har handeln för euroländerna mot tredje land som inte har euron ökat med ungefär hälften.
Så Sverige ungefär.
Precis. Och det betyder ju då att vi har redan fått den här tredje landseffekten mot euron. Så att, i så fall, om man tar de här siffrorna på allvar då, så skulle vi kunna få en ökning med 5-7% mot euroländerna. Men dessutom en tredje landseffekt mot alla andra icke-euroländer. Så det är storleksordningen. Och sen verkar effekterna på utländska direktinvesteringar, som är väl så viktiga, verkar vara betydligt större.
Mm.
Och det baseras på hans genomgång av all den forskning som har publicerats sedan millennieskiftet på de här områdena. Och den är väldigt stor.
Vad säger du, Max?
Jag håller ju med om att det verkar rimligt att gemensam valuta minskar friktionen och därför skulle öka handeln. Så att jag är absolut med på det, och det tycker jag själv är det starkaste argumentet för ett medlemskap. Men jag vill ändå lyfta lite varningens finger här. Just för lyssnarna och för den allmänna för allmänheten. För att du och jag vet ju att resultaten alltid spretar och att ingen exakt vetenskap och sådär. Men om man skickar ut en sån här siffra i debatten, de flesta vet ju inte riktigt hur man har kommit fram till den, och kanske tar den att den verkligen betyder, att den verkligen är så, att det är 57,5%.
Som att det blir 7 grader varmt på lördag enligt SMHI.
Ja, och det finns ju olika sätt, det finns ju olika nivåer av säkerhet i de här slutsatserna. Till exempel i er utredning här så har ni ju, vilket jag tycker är jättebra, att Forslid går igenom de här transaktionskostnaderna för Sverige. Han räknar hur mycket, vad är det för transaktionskostnader för att handla mellan Sverige och andra länder.
Att växla valutor.
Att växla valutor. Så har ni väldigt, det kan man ju mäta väldigt exakt varje år. Så här mycket pengar går till de här mellanhänderna som växlar. Och sen så kvantifierar han det till 450 miljoner per år. Något sånt. Så att det är en väldigt handfast och siffra som man kan vara väldigt säker på att den stämmer.
Vad är det, 0,1 promille av Sveriges BNP eller något sånt där? Alltså det är inte mycket.
Det blir nog fel på siffrorna. Det är 0,1-0,2% av BNP.
Ja, precis.
Och det är samma som vi fick.
Vi ska liksom inte gå med för att bli av med transaktionskostnaden.
Nej, det är peanuts.
Ja, precis.
Ja, så precis. Rickard Forslid kommer fram till att transaktionskostnaden är 0,07-0,18% av årlig BNP. Så det är ganska lågt. Men sen så finns det ju de här andra studierna som tittar på hela euroområdet och försöker tänka hur hade det sett ut om euron inte fanns. Och det är en ganska svår analys att göra, en kontrafaktisk analys. Man måste tänka bort det allt som finns. Man måste tänka hur det hade sett ut om euron inte fanns. Det är ganska svårt. Det finns väldigt många olika studier. På 90-talet, eller bland de första studierna gjordes av någon som heter Rose. Man pratade om någonting som heter The Rose Effect. Men sen visade det sig så småningom att Rose själv insåg att det här är för svårt. Så han skrev en artikel som hette Mea Culpa och kom fram till att man kan inte räkna ut detta ungefär. Eller jag kan inte räkna ut detta i alla fall. Så att om man gör en sån här metastudie så får man också vara försiktig med vilka man inkluderar i den. Och det finns ju en studie här som Rickard Forslid tar upp av Campbell och Chensov, tror jag, som visar på en väldigt liten effekt. Sen finns det en studie som inte var med i den här av Mika och Symek som visar på ingen effekt alls. Så att, men jag håller med dig i stort sett om att det här är ett argument för att gå med i euron, och det är ett legitimt argument, och sen så kan man då diskutera hur stor den här effekten är, och det är ganska svårt att veta, men för lyssnarnas del så kan det vara värt att veta att det finns en del kontrovers, och den här siffran är liksom inte skriven i sten.
Jag kan notera bara att ibland, i början när katalys verkade för 12-13 år sedan, då var vi inne ganska mycket i såna här frihandelsdiskussioner. Det var olika, på den tiden var det ju frihandelsavtal som var på gång. Nu stängs ju frihandeln ner i världen dessvärre. Men då var det ju väldigt mycket då frihandelsavtal. Och problemet var ju inte för oss frihandeln, utan det var alla de här sociala grejerna. Och då var det väldigt mycket från näringslivssidan som jag reagerade på. Att det var väldigt mycket så här, vi kommer bli 10% rika. Det var väldigt mycket, jag säger inte att ni gör det, men jag tror att som Max, nu går jag in här liksom, min bedömning är att jag tror också att handeln ökar om man har samma valuta. Det är ju lättare att växla med varandra och byta pengar. Det är lättare att reglera en skuld. Om vi hade varit på och ätit middag ihop så kommer det vara lättare att reglera betalning av middagen om vi har samma valuta i våra fickor. Det är mycket enkelt. Sen exakt hur stor den där, men att jag tror Max poäng här är att såna här siffror är väldigt, de får lätt liksom eget liv, och så ni är seriösa i er analys. Men sen kommer liksom när om det skulle bli en eurodebatt, då kommer Svenskt Näringsliv och andra organisationer liksom kampanja med vi blir 10% rikare eller 7% rikare. Handeln kommer öka med 7%. Som att det var ungefär att det blir 12 grader varmt på julafton från SMH. Alltså att eran prognos, den kan vi nog vara överens om. Det kommer bli mer handel. Och sen får man väga det som ni också gör mot andra kostnader så att säga.
Mm.
Och den lilla saken, det är liksom växlingsgrejen, den kan man egentligen strunta i. Det är den lilla effekten. Håller du med mig liksom om resonemanget där?
Mm. Ja, förutom att det är ju osäkerheten i valutakursen som är problemet för handeln. Ja. Så att säga, att man inte vet.
Och man måste försäkra sig också, va?
Ja, en exportör har ju kostnader i svenska kronor, och så skriver man kontrakt i euro för viss tid framåt för man ska leverera någonting. Och så vet man inte vad man i slutändan kommer att få då i kronor. Det är det som är problemet.
Och det var det här som typ uppfann pengar och bankväsende. Och liksom när man läste ekonomisk historia, den långväga handeln på 1600-talet, när riken kunde falla, när båten från Västindien eller Ostindien kom tillbaka till Holland, så kunde, eller Göteborg, så hade riken fallit och valutor ändrats och båtar förlist. Alltså detta liksom, problemet med att växlingen kan styra väldigt mycket vinsten.
Mm.
Men jag skulle vilja lägga till där att jag tycker det är viktigt att ge siffror för att ändå så att säga, ge en uppfattning om storleksordningen. Jag menar, pratar vi om några procent? Pratar vi om 100%? Pratar vi om 300%? Jag menar, det är faktiskt vår skyldighet, menar jag, att ge en viss uppskattning. Sen skriver vi ju väldigt, eller jag skriver väldigt tydligt då, att handel är ju inte något självändamål, utan det är ju i vilken mån påverkar det inkomster och välfärd. Och det är mycket svårare att dra slutsatser om. Det är mycket mer osäkert. Rickard Forslid vågar sig inte på någon bedömning där. Jag gör en bedömning av att men kanske pratar vi om 2-3% högre BNP-nivå på sikt, så att säga. Det kan vara fel, men folk ska ändå ha klart för sig att det är inte några jätteeffekter. Och det är inte noll.
Mm. Nej, och det är inte negativt.
Nej, definitivt inte.
Det ska jag säga också. Det är inga studier som visar på en negativ effekt, utan den minsta effekten är noll. Ja. Så att noll till positiv, väldigt stora effekter är liksom spannet.
Sen tycker jag man kan lägga till med handeln där, att vi ser ju nu en utveckling mot protektionism i världen som inte är bra, och det drivs ju i hög grad av USA. Och då är ju ett argument som man kan anföra att vi ska försöka upprätthålla handeln och stimulera handeln med de medel som vi har tillgång till. Och då kan man ju säga att en euroanslutning är någonting som vi själva skulle kunna kontrollera. Så att i den meningen så väger de här aspekterna lite tyngre i dagens värld än de gjorde tidigare.
Mm. Jag vill bara lägga till en sista grej om det här med handeln. Det är att alla är överens om att ha samma valuta, minska transaktionskostnaderna och skulle då öka handeln. Men sen så finns det ju några andra saker att tänka på också. Det kan ju vara så att den här valutan inte är rätt anpassad för alla länder. Att det blir så att den kanske är övervärderad för vissa länder och undervärderad för andra. Det är många som säger att Tyskland fick en undervärderad valuta när man fick in Grekland och Italien.
Det blir rabatt på tyska varor.
Det blir rabatt på tyska varor, och Tyskland fick ett väldigt stort handelsöverskott tack vare euron. Medan ett land som Italien fick en övervärderad valuta. Så Italiens handel har ju minskat av euromedlemskap, kan man nog säga. För att de kunde inte konkurrera med samma låga kostnader längre. Så det är en sak, att handeln kan ju slå väldigt olika mot olika länder beroende på vilken växelkurs man får i förhållande till hur stark ekonomi man har. Och sen är det också det här att det är inte bara valutan man får på köpet, utan det är också alla institutioner runt och förmågan att hantera kris. Så där kan ju de effektivitetsvinster man får kan vara väldigt små jämfört med de förluster man får att inte kunna se till att man använder alla resurser i sin ekonomi. Men det har vi redan diskuterat.
Ja, då är du inne på stabiliseringspolitiska problemen.
Jag ska inte gå vidare med det i boken. Nej, men så här, jag tänker, om man ska liksom bara backa tillbaka till liksom någon sorts ändå folkbildande kärnfråga, lite grann en historielektion. Vad är euron i grunden, och varför finns den, och vad är grundtanken, och hur är den liksom uppbyggd och konstruktion? Jag kräver inte en timmes föredrag nu, men bara grovt, vad är liksom grundidén med euron och hur den är konstruerad? Och sen så får gärna Max, kanske om du har avvikande uppfattningar, eller kompletterar.
Ja, historiskt så finns det ju två skäl till hela projektet. Det ena var ju att man ville komma åt den tidigare stora fluktuationerna mellan valutor i Europa. Inom EU. Så att man ville helt enkelt ha en gemensam valuta. Eller först ett system för mer fasta växelkurser. Men sen då en gemensam valuta för att bli av med växelkurser som ibland devalverades. Eller i Tysklands fall revalverades. Som skapade just valutaosäkerhet. Det andra som vi inte har pratat om är ju att euron är också ett rent politiskt projekt. Alltså det finns ju en tanke om att det är någonting som ska bidra till att, som det är formulerat i Romfördraget, en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken. Alltså att det finns ju en tanke där om att gemensamt beslutsfattande i högre grad i gemensamma institutioner ska skapa större politisk integration ska bidra till att man samarbetar mer. Vi får en debatt i olika länder som är mer europeisk, som handlar om mer saker. Det är någonting som ska skapa mer politisk samhörighet. Så det är ju så att säga ett grundfundament som för mig i dagens geopolitiska situation väger väldigt tungt. Så får man ju ställa det då förstås mot att drabbas ett enskilt land av kris. Tycker inte att den gemensamma penningpolitiken passar det landet. Eller man hamnar i statsskuldkris och sen får man visserligen stöd. Men det ställs väldigt hårda krav. Ja, då kan ju det försvaga stödet för EU och för EU-samarbetet. Och vi såg ju sådana effekter under eurokrisen. Men, och det tittar ju statsvetarna då i vår rapport väldigt noga på, att de effekterna verkar i ganska hög grad vara övergående. Man ser liksom ett minskat stöd där för EU, både i krisländer och icke-krisländer under själva eurokrisen. Men det poppar tillbaka, inte helt, men i rätt hög grad sen ganska fort. Så att man kan inte, menar jag, förstå euron utan att också tänka på de här rent politiska aspekterna.
Är det de som har stärkt för dig egentligen de här 30 åren mellan utredning 1 och utredning 2? Är det liksom, är det främst det politiska, geopolitiska som har liksom, är det där förskjutningen har skett i dig, så att säga, i din analys?
Ja, både och. Vi har ju pratat nu om...
Ja, men den svenska skuldnivån och så spelar roll för vår förmåga att bedriva penningpolitik.
Hur man ska värdera den stabiliseringspolitiska nackdelen och hur man ska värdera de så att säga, kontinuerliga handelsvinsterna.
Mm.
Och det spelar stor roll för mig. Men lika viktigt är just det rent politiska. Och där är det ju två saker. Det ena är de här rena politiska integrationsaspekterna. Hur ska vi hantera en situation då vi ser ett allt mer aggressivt Ryssland. Vi har ett Kina som backar upp Ryssland med väldiga ekonomiska muskler. Vi har ett totalt opolitligt USA som behandlar sina vänner som värre än sina
fiender. Då är man inte vänner. Vänner som hade betett sig mot mig hade inte fått komma till podden, så att säga.
Nej. Det är ju det ena. Det andra är ju Sveriges politiska inflytande. Att vi vill ju ha ett inflytande inom EU. Och där trodde vi i utredningen 1996 att Sverige generellt sett skulle tappa politiskt inflytande. Och det har ju då i efterhand, när statsvetarna med olika metoder har försökt analysera det, det verkar inte stämma i allmänna frågor som utrikespolitik, säkerhetspolitik, klimatpolitik, inre marknad. Men det verkar stämma när det gäller de ekonomisk-politiska regelsystemen inom EU.
Som vi inte då är en del av. Vi är inte med i eurosamarbetet, så då är vi inte med och formar hur det ska utformas.
Ja, men vi är inte ens med och formar hur reglerna för icke-euroländer ska se ut. Utan alla länder omfattas ju av samma regler när det gäller övervakning av nationella budgetar, makroekonomiska obalanser, man ska ha oberoende finanspolitiska institutioner, hur man ska hantera banker i kris. Där är vi, även utanför valutaunionen, så måste vi följa samma regler som andra. Och det där har vi inte haft något större inflytande på, utan det är ju euroländerna som har haft...
Men vi är inte med i bankunionen, va?
Nej, men reglerna för hur riksgälden här ska hantera en bankkris, men med svenska medel och svensk tillsyn, de är i princip de samma. Det vi ser framför oss är ju nu hela den här diskussionen om hur ska man utveckla kapitalmarknader i Europa så att de blir mer integrerade? Det är det som Draghi-rapporten fäster väldigt stor vikt vid. Att de ser som en stor skillnad mellan varför den amerikanska ekonomin uppvisar sån dynamik. Att de har liksom en kapitalmarknad där kapital slussas dit det är mest effektivt. Men det hindras i Europa av en rad hinder. Och han menar ju då, Draghi, att det här är helt centralt för varför Europa har så låg konkurrenskraft. Där vill ju vi vara med och få bestämma hur det där ska utvecklas. Och det kommer vi ha mycket mindre möjligheter till om vi står utanför. Det här kan låta tekniskt, så att säga. Kan det vara något viktigt vad som händer på finansiella marknader? Men det är centralt för vilken tillväxt man kan få på lång sikt.
Vad säger du, Max?
Om vi bara är i slutet där så skulle jag säga att det vi i Sverige har idag är väl det som Mario Draghi skulle vilja att hela Europa hade. Alltså vi är ju något av ett föregångsland och liksom Europas avund när det gäller just hur mycket riskkapital vi har, hur mycket börsintroduktioner vi har. Vi har ett annat avsnitt av podden som kommer i jul som handlar just om det här svenska börsundret. Där vi tar upp att ungefär hälften av allt kapital som investerades i nya börsintroduktioner i Europa skedde i Stockholm.
Det är otroligt faktiskt.
Det är det faktiskt. Så tycker jag att Sverige som det är nu klarar sig ganska bra på egen hand.
Men vi skulle kunna tappa tappa av en mycket större kapitalmarknad för våra företag om vi hade en mer integrerad kapitalmarknad. Så det skulle ju hjälpa oss.
Om Europa också hinner i fatt möjligt. Eller så kommer européerna också ha samma system för pensioner och att de ligger på börsen istället för på banken och sådär. Men det här är en teknisk fråga som du sa. Jag kan inte påstå att jag är expert på just de här frågorna. Men en rent politisk fråga när det gäller det här med banktillsynen. Att den, om vi ska gå med i euron så skulle tillsynen av banker också flyttas ner och ligga under ECB. Det kan man ju också tycka är ett demokratisk fråga. Att då får inte vi bestämma över våra banker på samma sätt som vi gör nu. Och som det är nu så är det kanske så stor skillnad, men om man skulle ha en annan politisk vision där man vill ha mer aktiv industripolitik och där man vill att bankerna ska ta del och göra större strategiska investeringar och inte bara fokusera på bolån som är väldigt enkla vinster där man har en väldigt tydlig säkerhet som man kan låna mot, utan ta lite mer risk och investera i lite mer strategiska projekt. Om man har en sån vision för ekonomin så blir det ju svårare om då tillsynen flyttar ner till Frankfurt. Men där antar jag att du har en annan syn. Du har en mer liberal syn att man inte ska lägga sig i så mycket vad bankerna investerar i, kan jag tänka mig, Lars.
Ja, den synen har jag väl, även om jag inte utesluter att staten i och för sig kan ta ett större ansvar. Mm. Och att det kan vara bra kanske då i vissa lägen.
Mm.
Jag ser väl det här med den finansiella tillsynen som att det finns både fördelar och nackdelar att den skulle då flyttas till ECB och Frankfurt. Det gäller ju nu inte alla banker, det gäller bara så kallade systemviktiga banker. Så att det är ju SEB, det är Swedbank och Handelsbanken och kanske någon annan bank som det skulle gälla. Det finns ju en fördel med att ECB skulle sköta tillsynen, och det är ju att de kommer ha mycket fler fall att hantera eftersom de har fall över hela Europa. Så att det kanske skulle bli en ytterligare professionalisering av tillsynen. Och det skulle minska, det är ju större avstånd då mellan ECB och våra banker, mellan reglerare och reglerade.
Mindre korruption, alltså i meningen att man är... Igår jobbade jag hos dig och idag ska jag granska dig. Och imorgon är jag på Riksbanken, idag är jag på Riksgälden och imorgon är jag på Finansinspektionen.
Det kan vara en fördel. Samtidigt finns ju nackdelen då som Max är inne på. Du sa inte riktigt det.
Nej, men kunskap säga om svenska banker.
I varje fall mindre kunskap förmodligen om specifika svenska förhållanden.
Mm.
Om det är bra eller dåligt vet vi inte.
Nej, alltså,
det kan vara stor kunskap också om man jobbade där i förrgår.
Ja, ens
kompis jobbar där fortfarande.
Ja, men det är både plus och minus tycker jag.
Men sen kan man kan ju se till sina banker som en teknokratisk fråga som bara handlar om just kunskap och kompetens. Eller så kan man se det som en politisk fråga. Och vilken roll vill vi att bankerna ska ha i ekonomin? Och där finns ju olika politiska uppfattningar om hur mycket man vill styra över sina banker. Och den politiska kontrollen på gott och ont blir ju mindre om tillsynen inte är i Sverige längre. Riksdagen får ju mindre makt över sådana frågor.
Och det är idag kanske makt man idag, alltså den här konsensusen som är i princip har uppstått i svensk ekonomisk politik sedan 90-talet, där höger och vänster i princip nästan för, alltså med små skillnader för man samma
man har ramverk tillsammans och man fattar i konsensus, man har samma liksom, man accepterar skattesänkningar som den ena sidan genomför, man ändrar inte dem, synen på offentligt privat. Det är en väldigt stor så här, skillnaderna mellan blocken och regeringsalternativen har ju nästan upphört gällande den ekonomiska politiken.
Ja.
Så att det du säger, Lars, det är ju egentligen att vi har inte använt det här, det hade inte spelat någon stor roll givet den ekonomiska politik som båda sidor har fört och kommer vilja föra i det vi ser framför oss. Medan du, Max, säger att du håller med om det, men att liksom, det finns en annan potential om man skulle, om säga att vänstersidan i svensk politik skulle vilja föra en annan ekonomisk politik,
ja,
än den till exempel Magdalena Andersson och Svantesson är överens om.
Ja, man skär ju ner möjligheterna framåt, kan man ju säga, genom att gå med i euron. Det blir mindre handlingsutrymme för den svenska riksdagen att bestämma och den svenska väljaren att bestämma över Sverige.
Jag tänker så här, över bankerna nu då.
Ja,
nej, men där jag tror att vi är överens, så att säga, i princip om hur det skulle kunna fungera på olika sätt. Och sen har vi olika värderingar där om vad som är bra eller dåligt. Jag har ju upplevt en tid då bankernas kreditgivning då på
80-talet,
1960, 1970 in på 1980-talet var väldigt styrd, så att säga, där i princip Riksbanken gav dem order om hur mycket skulle de placera i bostadsobligationer och så vidare.
Nej, men det är ju, jag tycker hela idén med att se Sällskapsresan SOS, det är ju berättelse om hur han så att säga, valutor, alltså reglerade Sverige, där liksom Magnus Härenstam tvingas låta en av sina patienter smuggla ut 1000 lappar i ett knäckebrödspaket för att kunna köpa ett sommarställe på Solkusten eller på Mallis eller någonstans. Nej, det var ju ett annat Sverige. Sen släpper man de där regleringarna då i ett antal steg, och då får vi också sen en backlash med finanskrisen då, fastighetsboomen då, och sen krisen på början på 90-talet. Det där, men jag tänker så här, om vi är inne på kris då, alltså det har uppfattat, Max, ditt, och det har varit inne på det, men ändå man kan köra det i botten. Det här är ändå krisargumentet. Om vi som, vad är det du ser framför det skulle kunna hända i Sverige? Liksom, om man tänker sig att man sitter och lyssnar på den här podden, vi hoppas att någon är kvar där ute och lyssnar på den här podden en timme in. Men, och det tror jag de är också, de är ganska uthålliga och vana vid er. Men vad är det du ser framför det skulle kunna hända om 5, 10, 15 år, där vi behöver vår ekonomiska frihet, så att säga, och makten över valutan och finanspolitiken. Vad är det du ser då? Och sen får Lars svara. Vad är det du skulle att vi, vilka redskap är det du vill att vi har kvar?
Det enkla svaret är att jag inte vet vad som händer om 5-10 år, och därför så vill jag ha de här verktygen i lådan så att man kan ta fram dem om det behövs. Men det man skulle kunna tänka sig är ju, om man tittar på Finland, så har de ganska så snabbt fått en väldigt hög statsskuld, och Finland är med i euron, så att vare sig de vill eller ej så behöver de ha en ganska stram finanspolitik nu för att hålla sig inom ramarna. Om det är så att Finland skulle hamna i samma läge som Italien eller Spanien eller Grekland under eurokrisen och deras räntan på deras statspapper skulle rusa iväg, så är de beroende av den europeiska centralbanken för att hejda den spiralen. Och det kan de göra, det kommer de säkert göra betydligt snabbare än vad de gjorde under eurokrisen, för man har lärt sig av den. Men det kommer med hårda motkrav, och då behöver de strama åt och skära ner och höja skatterna. Och som det är nu så har Sverige ganska låg statsskuld. Vi skulle antagligen inte hamna i en sån kris. Vi skulle inte vara i närheten av att bryta mot EUs regler, som dessutom inte följs särskilt väl. Men det är just det här, behöver vi, kan vi hamna i en sån här lånespiral där räntan bara stiger och stiger, och vi inte har vår egen riksbank som har rätt eller mandat att göra det själv och gå ut och köpa statsobligationer. Då måste vi gå till ECB och fråga dem.
Och då blir det mössan i handen.
Då blir det mössan i handen.
Då blir det lite det Göran Persson sa på 90-talet.
Mm. Och även om banksystemet då är ihopkopplat med euron, det såg man ju under den grekiska krisen, så eftersom hela det grekiska banksystemet i princip upprätthölls av ECB och var beroende av så här emergency liquidity assistance, vad man nu säger på svenska,
likviditetsstöd.
Ja, precis. ECB sa ju det, nu skär ni ner eller så drar vi undan det här, och då skulle hela det grekiska banksystemet kollapsa. Så att de har inte något val än att strama åt, och det var ju katastrofalt för den grekiska ekonomin. De hamnade i en depression som var djupare än depressionen på 30-talet. jättemånga människor emigrerade, de flesta unga lämnade landet. Arbetslösheten steg kanske till 15-20%, någonting åt det hållet. Så att det drabbade landet väldigt, väldigt hårt. Och det är just det här, kommer Sverige i en sån kris behöva strama åt just när det är som sämst att strama åt? Just när man är i en djup kris och man behöver investera sig ur krisen, när det är arbetslöshet, deflation, då ska ju staten gå in och upprätthålla den köpkraft som har försvunnit från den privata sektorn. Då ska man inte gå in och höja skatterna och skära ner. Men med ECB så kan det, om det är så att vi är med euron och tvingas till fråga ECB om hjälp, så kan de tvinga oss till det. Sen ska jag säga, jag tror att sannolikheten att detta händer inom en överskådlig framtid är ganska liten, eftersom vi hade eurokrisen, då tvingades ECB till slut ta det här beslutet att komma till undsättning till de krisdrabbade länderna. Det var väldigt svårt, det tog väldigt lång tid. Det var väldigt stora kostnader under tiden, men till slut gjorde de det.
Och Tyskland sa nej under väldigt lång tid.
Tyskland sa nej, tyska domstolar gick in och sa att det här bryter mot EU-fördraget. Men till slut så gjorde de det. Och sen under pandemin så hade vi en helt annan situation. Då gick ju den europeiska centralbanken ut direkt och sa whatever it takes. Typ att vi kommer stödja er, vi kommer köpa obegränsat med statspapper, vi kommer hålla räntorna nere, vi har ett mandat att hålla spreaden mellan de krisdrabbade länderna och de andra länderna, hålla den under kontroll så att räntan inte drar iväg. Så att jämfört med eurokrisen så är det ett mycket bättre läge nu, och euron har kommit en lång bit på vägen. Men det ska också sägas att pandemikrisen var en väldigt annorlunda kris jämfört med eurokrisen. I eurokrisen var det väldigt mycket fingerpekande och folk skyllde på varandra. Tyskarna tyckte grekerna var lata och slösaktiga, och grekerna tyckte tyskarna tvingade dem att strama åt när det var som sämst. Vilket skapar den här bitterheten och handlingsförlamningen. Liksom att ingen var överens om vad som behövde göras. Och pandemin var ju med som ett sorts gudomligt straff som drabbade alla lika. Ingen kunde skylla på någon att de hade orsakat den här.
Och alla var lite blinda också. Liksom totalt i blinda också i pandemin.
Ja,
vad händer om ett halvår? Det visste ingen.
Ingen visste det, men man hade samtidigt det här skriptet från eurokrisen som man visste att det vi inte ska göra är att hamna i en sån kris igen. Och det är alla överens om. Och jag tror även att euroländerna har fått mer inflytande i ECB sen dess, i alla fall lite grann. Men man vet inte vad som händer i nästa kris. Nu kanske i nästa kris kommer man ha glömt bort eurokrisen kanske. De stora länderna kommer säkert klara sig. Frankrike kommer aldrig ha något problem att betala sina lån, tror jag inte. Hur stor statsskuldemän har. Och det har ju till och med den nationella frontens ledare sagt, att vi tänker inte skära ner våra pensioner, för det är egentligen ECBs ansvar att hålla räntorna under kontroll. Vi ska inte bry oss om det. Det är penningpolitikens ansvar, inte finanspolitikens ansvar. Medan i Finland, som är ett litet land, där är det ingen som säger det. Det är bara, okej, nu ska vi strama åt i 40 år framåt. Så att jag vill inte att Sverige, och dessutom såklart, finanspolitiken är bara ett verktyg vi blir av med potentiellt om vi är med i euron. Penningpolitiken är ett annat. Då, om vi inte har någon egen penningpolitik, så måste vi ha samma ränta som ECB. Och Sverige är ungefär dubbelt så räntekänsligt som resten av Europa i genomsnitt. Vilket gör att en räntehöjning slår ju mycket, mycket hårdare i Sverige än vad det gör i Europa. Alla som har bolån, så är det nu. Under den här inflationsepisoden så höjde ju Riksbanken lika mycket som ECB, trots att de inte behövde det. Men de gjorde det ändå, vilket skapade extremt höga kostnader för de som hade lån. Och vilket även drabbar hyror och andra kostnader i förlängningen. Så att vi skulle bli av med finanspolitiken potentiellt, räntehöjning och sänkning skulle vi bli av med. Och även då växelkursen, att inte den kunde sjunka. Och det var det som räddade oss under 90-talskrisen, att kronan fick flyta, värdet på kronan sjönk och exporten kunde stiga och gjorde så att Sverige återhämtade sig. Så att jag tror inte det kommer hända inom de närmsta åren, men det finns, eftersom euron just gett oåterkalleligt beslut. Har man väl gått med kan man inte gå ut igen, typ. Så att avhända oss de här verktygen för all framtid tycker jag är riskabelt.
Vad säger du, Lars?
Ja, nej, men det var mycket där. Jag menar, som det ser ut nu, så som vi sa tidigare, eller som jag sa tidigare, att vi skulle drabbas av en väldigt avvikande konjunktur än andra EU-länder är mycket mindre sannolikt då än tidigare. Och gör vi det, då har vi idag då mycket större möjligheter att använda finanspolitiken, eftersom vi är då i ett helt annat läge. Jag kan hålla med om där att man förstod inte under eurokrisen att man hade en för optimistisk bild av vad åtstramningarna skulle innebära för krisländerna. Man räknade fel. Man trodde nästan att de skulle verka stimulerande.
Ja, helt vansinnigt.
Ja, och det misstaget tror jag inte man kommer att göra om. Man kommer ju, nu finns det ju institutioner, det finns ju den europeiska stabilitetsmekanismen som gäller bara euroländerna och som har till uppgift att ge stödlån i en kris. Så att sannolikheten att Sverige skulle få stöd på rimliga villkor i en svensk statsskuldkris har ju ökat.
Mm.
Men det är lite lustigt att, tycker jag, inte som man skrattar ihjäl sig, men ändå lite lustigt att du fokuserar så mycket på risken att vi ska hamna i en statsskuldkris. Vi har ju det omvända perspektivet i vår utredning, där Fredrik N.G. Andersson och Lars Jonung istället tar upp det som är mycket mer sannolikt under överskådlig tid, nämligen att det uppstår statsskuldkriser i dagens euroländer, och att om vi går med så skulle vi via ESM och kanske via ECB
betala för eländet.
Ja. Och där gör vi ju bedömningen då att det finns en sån risk. Alltså att jag tror man får räkna med att det kommer att bli nya statsskuldkriser i dagens euroländer. Grekland och Italien ser visserligen bättre ut. De har ju så att säga går i rätt riktning. Men sorgebarnet är ju Frankrike idag. Där det väldigt stora budgetunderskott, 5-6% av BNP. De ligger på 115% av BNP i statsskuld. Och politiken verkar helt dysfunktionell. Men vi gör ju då bedömningen att det kan uppkomma nya statsskuldkriser. Kanske rent av troligt att det gör det. Och det finns en viss risk att Sverige vid ett euromedlemskap får bidra till det. Nu kan det ju inte hända samtidigt, så att säga, både att vi ska betala till andra och att vi ska få stöd från andra. Utan man får ju bestämma sig, så att säga, antingen händer det ena eller det, eller också händer det andra. Båda sakerna händer ju inte där samtidigt. Samtidigt, fortsätta på spåret, så har man ju nu man har infört gemensam upplåning, så att säga, inte för krislån, utan vi hade det under pandemin, vi har det för att bygga ut försvaret. Men det är ju inte då någonting som egentligen hänger ihop med ett euromedlemskap, utan det gäller ju hela EU. Så att där kommer vi ju då få risker hur vi än gör.
Men det är också risker att inte bygga ut försvaret.
Absolut.
Det är väl den är väl värre då, så att säga. Konsekvensen av den risken är större än att låna 5% av BNP.
Ja, men här gäller ju en gemensam EU-upplåningen. Men jag tycker man ska vidga perspektivet. Jag är mer orolig, mycket mer orolig kan jag säga då, för att risken att vi kan få bidra till kostnader för andra länders statsskuldkriser än jag är för att vi skulle hamna i ett läge där vi hamnar i en svår statsskuldkris. Och i det läget så är jag ytterligt skeptisk till det här monetära finansieringen som jag tror skulle leda till väldigt stora kostnader och som vi ju inte ville slå in på under 1990-talet heller, utan vi var ju ändå tvungna att
centralbanken
att
helt enkelt går in och köper upp statsobligationer.
Jag uttryckte mig oklart, men jag tror inte att det är lösningen, utan då tror jag det är ur askan ur elden man landar i en inflationsspiral som kan bli väldigt farlig.
Jag tänker en fråga, Max. Lars har ju fäst i debatten. Din argumentation har ju mycket handlat om, även här idag, om det här så att säga geopolitiska, att vara med i samarbetet fullt ut. Jag uppfattar också att i Liberalerna och en del av den borgerligheten, det här samarbetsargumentet ganska tungt.
att vi ska tillhöra liksom, så att säga, den västeuropeiska gemenskapen och liksom inte vara i någon bakvatten.
Mm.
Lite grann som med NATO-frågan.
Mm.
Hur ser du på det argumentet? Så att säga, vi ska vara med fullt ut.
Ja, jag har lite svårt att se varför man just måste vara med i euron för att kunna samarbeta när det gäller försvar och geopolitik och sådana här frågor, även ekonomi. Men det kan finnas någonting i det, men jag tror att euron är en så pass konstig konstruktion från början så att, att jag tror inte att det är det bästa samarbetsforumet för sådana saker. Man tänker, som du sa Lars, euron är ett politiskt projekt. Men man har inte byggt alla, man har inte lagt alla de politiska byggstenar som behövs för att det ska funka ordentligt. Utan man räknar med att de ska läggas i en kris. När det väl gäller så ska man tvingas lägga de här extra byggstenarna. Så att euron började som ett projekt där det enda man hade för att stabilisera ekonomin och binda ihop det hela var en gemensam valuta och en gemensam centralbank som kunde höja och sänka räntan. Och på den tiden, på 90-talet, så fanns det en uppfattning om att det enda man behöver för att stabilisera ekonomin är just en centralbank som är självständig. Och har man bara det så kan den lösa alla kriser som ska uppstå. Det finns en väldigt bra artikel av en ekonom som heter Wynne Godley som skrev just på 90-talet en artikel i London Review of Books som heter Maastricht and All That, där han just varnar för det här. Hur har man tänkt här egentligen? Har man tänkt att en självständig centralbank ska lösa alla problem? Tänk om det blir kris. Ett land kan inte låna från sin egen centralbank. Man kan inte devalvera sin valuta. Vad händer då egentligen? Och just varnade för de här scenarien som sen blev verklighet under eurokrisen. Man insåg, oj, det kan inte räcka med bara ha en självständig centralbank. Den måste blandas i finanspolitiken i vissa fall, i krislägen och inte annat. Och så la man till den byggstenen lite grann att centralbanken behöver stabilisera ekonomin och gå in i krislägen. Och slutmålet är ju någonstans för många av de som är för euron och som är de som bygger projektet är ju någon sorts Europas förenta stater. Och har vi ett Europas förenta stater så måste vi såklart också ha en gemensam valuta. Det håller jag med om. Att om det är dit vi är på väg så måste vi ju ha en gemensam valuta också. Men då måste också de andra institutionerna byggas längs vägen. Då måste man ha en mycket, mycket större federal EU-stat som stabiliserar konjunkturen. Och pensionerna måste betalas ut då centralt från Bryssel kanske istället för att varje land har sitt eget pensionssystem. Men just den här svårigheten, just de här att de här politiska byggstenarna saknas, det gör att jag är skeptisk till att se eurosamarbetet som ett hållbart politiskt projekt. Att det kommer krävas väldigt mycket energi bara att gå med i euron och bygga upp den så att den fungerar som det ska. Samtidigt som om vi tänker de geopolitiska hoten med Ryssland, USA, så är ju NATO-samarbetet har vi ju redan med USA och England, Kanada,
Polen. Har vi det med USA?
USA är tveksamt. Men länder som inte är med i euron som vi samarbetar med, jag vet inte om vi skulle samarbeta bättre med dem om vi var med i euron eller om det bara skulle ta fokus från det andra arbetet. Och sen det här med Sveriges inflytande, jag är inte säker på att, dels så tror jag inte Sverige vill ha så mycket inflytande i EU. Jag tror att vi var i Bryssel, Daniel, och hälsade på, då intrycket man fick där var att Sverige åker bara ner och säger nej till allting. Och extra mycket nu sedan England har lämnat. För då
är vi ensamma nästan.
Då är vi ensamma och då måste vi ta en ännu mer extrem position för då har vi inte England med oss. Så vi säger bara nej till allting. Och det gör att ingen riktigt tycker det är så intressant att prata med Sverige för att vi säger bara nej. Lite av en överdrift kanske, men vårt inflytande i EU har inte varit så konstruktivt heller när det gäller att bygga de här politiska byggstenarna. Vi har varit en del av de här
ökända
frugala fyran som bara säger nej till gemensam upplåning och nej till ett gemensamt ekonomiskt samarbete just av den här rädslan som Jonung och Fredrik Enge Andersson hör upp att man skulle betala för andra länder. Så att jag vet inte
om... Där låter också sossar och moderater helt en. De låter som samma röst. De kan byta skript med varandra.
Ja, i princip. Så att jag är inte säker på att svenskt inflytande i euron vore särskilt bra faktiskt.
Och du får svara på den frågan också Lars. Så hur du ser på detta. Och sen en sista fråga och sen så ska vi släppa dig fri och springa ut i julklappshandeln här. Vad säger du Lars?
Ja, nej, men vi har kanske olika politiska visioner där för Europa. Att det är få som idag vågar prata om några Europas förenta stater. Men alltså, vi ser ju en situation nu där Europa pressas av USA och Ryssland. Och vad ser vi? Ett antal käbblande nationalstater som inte kan samla sig till ett enhetligt svar. Man kan liksom inte, man kommer inte framåt med de ryska frysta tillgångarna.
Nej, Ungern stoppar väl allt, va?
Belgien nu.
Ja, de vill inte, men det är också så här, solidariteten där är ju att Belgien får ta hela smällen den dag kriget slutar. Det är inte klokt.
Nej, men det ligger ju i det nya förslaget att de inte ska få göra. När jag ser det som att det är helt avgörande för Europa att man fortsätter i en riktning, i en federal riktning helt enkelt. Och där har ju då skrivit en hel del om det, hur ändå eurosamarbetet har tvingat fram gradvis en institutionell fördjupning, mer av gemensamt beslutsfattande. Att skriver ju Jonas Tallberg och Magnus Lundgren och även Eric Jones, så att säga, ger ju den här bilden av EU, de kallar det för failing forward. Alltså att man
ja, men det är lite det Max säger, att det var inte klart när man startade
precis,
det. Va?
Utan man ser att man måste addera nya byggstenar och att då är
ska vi ha tak också på det? lite så.
Ja,
och nu har man ett tak. Liksom,
ja, man måste ha en grund också.
Ja, grunden är ganska konstigt.
Så att det är väl lite min vision att jag tycker man behöver den diskussionen igen. Att jag tycker man ska våga säga att utvecklingen visar att Europa måste samordna sig bättre och att det leder till mer av gemensamt beslutsfattande. Och sen kan jag hålla med om att det finns många problem på vägen. Just den här failing forward-strategin kanske är den politiskt enda möjliga, men den är ju inte optimal i den någon slags teknisk mening.
Mm.
Men man kan ha olika visioner där.
Ja, jag ska bara säga snabbt att jag håller helt med om det här att EU måste samla sig och ena sig. Sen så vet jag inte om euron är det bästa verktyget för det. Och sen så vill jag också lite, jag känner mig lite skeptisk eller lite orolig för vad som kommer hända med Europa framöver. Alltså att i det läge vi är nu gentemot USA, jag vet inte om någon som riktigt hade förutsett att USA skulle förvandlas från en allierad till en fiende nästan. Och vad kommer hända i Tyskland om AFD vinner, om Nationella fronten vinner i Frankrike. Det är plötsligt ett väldigt ryssvänligt och högerextremt block med Tyskland och Frankrike, och även Italien. Så att vilken union kommer man då sitta in i? Då kanske de sluter fred med Ryssland och delar upp. Alltså, det har hänt förut att Tyskland och Ryssland har delat upp länder mellan sig. Så att osvuret är bäst.
Jag tänker så här, det här har varit ett långt och vindlande samtal. Jag tycker ni båda har liksom lyft fram de bästa argumenten. Jag tänker en sån här sista fråga. Om man säger det, Max preferens för att ha kvar mycket redskap för en så att säga potentiellt kraftfull finanspolitik i en kris framförallt, men kanske också i en klimatomställning, full sysselsättning, Katalys hemsida, där finns många rapporter. Det blir dyrbara saker kan man säga. Om man skulle vilja göra massa saker som vi inte gör idag fullt ut, och kan preferensen då att ha kvar mycket verktyg vara att man vill använda verktyg? Och kan preferensen att man kan tänka sig att avsvära sig vissa verktyg, sälja hammare, spik och till Frankfurt, hänga ihop med att man är mindre benägen, kanske till och med inte vill använda vissa av de här verktygen. Man vill inte att Max Järnek blir statsminister och socialiserar produktionsmedel.
Jag tror du satte huvudet på spiken där.
Ja, nej, men så här, utan hammare och spik. Nej, men kan det vara egentligen grund, så att det som jag kallar en ideologisk fråga, vilka verktyg man ser att man vill använda potentiellt i framtiden? Kan det vara kärnfrågan här egentligen mellan höger och vänster, man ska säga? Ja och nej. Lars?
Nej, jag ser det väl inte så, utan jag ser det ju mer i det här av när jag väger ihop olika för- och nackdelar och olika argument, så tycker jag helt enkelt att fördelarna då med ett eurointräde är större än nackdelarna. Och sen vill ju jag också, om det är ett problem att avhända sig penningpolitiken, så det ligger alltid på den negativa sidan. Och då ska vi se till att vi har större möjligheter att använda till exempel finanspolitik. Finns ju även andra anpassningsmekanismer som kan hjälpa oss, alltså typ en kris, migration, lån via finansmarknaden, det man kallar för intern devalvering, att arbetsmarknadens parter tar ett större ansvar och så vidare.
Sänker lönerna.
Nej, men så att det är klart att vid ett euromedlemskap så måste man göra sitt yttersta för att de här andra medlen blir mer effektiva än idag.
Så den sista frågan, vi får ta frågan om sänkta löner en annan gång, intern devalvering. Krävs det en ny folkomröstning med du för att gå med i euron?
Det där ägnar ju vid ett helt kapitel åt Johannes Lindvall, professor då i Göteborg, statskunskap, och han landar ju i slutsatsen då att argumenten för en ny folkomröstning är väldigt starka, och det beror ju på flera saker. En att politikerna band sig väldigt hårt för att följa utfallet av folkomröstningen då 2003. Sen så är det ju också så då att splittringen inom alla partier i den här frågan.
Och i blocken.
Men också inom alla partier har ökat. Det finns fler moderater, kristdemokrater som är negativa till euron idag. Det finns fler vänsterpartister och miljöpartister som är positiva. Och det gör det ju svårare att hantera frågan utan en ny folkomröstning. Jag skulle personligen, jag skulle inte utesluta att man kan hantera det ändå. Men då kräver det ju att det är en verkligen radikal förändring av opinionsläget. Och att den ser stabil ut. Alltså att någonting alla NATO-processen. Men NATO-frågan var någonting helt annat. Det finns ingen tradition, vi avgör aldrig, ska vi säga, utrikespolitiska frågor i folkomröstningar. Så det... att jag landar ändå i att med största sannolikhet behövs det ändå en ny folkomröstning om frågan blir politiskt aktuell.
Är det negativt för din sida i den här debatten, alltså ni som vill gå med, att till exempel Liberalerna, 2%-partiet, säger att det här kan vi bestämma snabbt utan en folkomröstning? Jag tycker det låter lite desperat. Jag tycker det låter som, om man tror på frågan och argumentens kraft, inte minst efter att ha hört dig väl argumentera i 1,5 timme här för din sak, borde man inte då lita på sin argument och på svenska folkets förmåga att ta ett nytt beslut och våga ha en folkomröstning, en öppen debatt och sen folkomröstning? Jag tycker det låter som en dålig förlorare, och det menar inte dig, utan du argumenterar väl, utan just Liberalerna.
Nej, men alltså, annat sätt att formulera det är ju att legitimitetsskäl talar väldigt starkt för det. Så att jag argumenterar inte för att man ska gå, så att man inte ska ha en folkomröstning.
Max, vad säger du?
Om vi ska gå med, så är det klart att vi måste ha en folkomröstning igen.
Annars får vi folkomrösta om det. Nej, men jättetack, vilket enormt långt och intressant samtal. Vi har gått över tiden. Lars, du måste springa.
Ja, det gör du alltid.
Det gör jag alltid. Det gör ni alltid. Ni pratar ju inte. Det här är ju 3 Studio 1 liksom. Om en liten sakfråga, euron. Tack Max, tack Lars. Välkomna åter. Jag vet att ni kommer tillbaka. Ha det gott.
Ja.
Tackar.
Fortsätt mejla in frågor och uppslag till startapressarna@katalys.org. Känner du att du vill stödja Katalys arbete med ett ekonomiskt bidrag, så kan du antingen swisha in ett engångsbelopp eller bli månadsgivare och stödja vår verksamhet långsiktigt med valfri summa. Och du kan också på samma sida www.katalys.org få information och teckna dig för vårt nyhetsbrev. Alltså du kan stödja vår verksamhet eller ta del av vår verksamhet, och allt detta hittar du på katalys.org. Vill du ha mer poddar? Du fick inte nog, så finns det ju fler avsnitt av Starta pressarna. Men vi har också Avgå alla, både på YouTube och i poddspelare. För ideologisk fördjupning har vi Socialismens ABC, och vi har även Litteraturpodden i Kapten Enqvists bibliotek. Allt detta gratis i valfri poddspelare. Kolla in oss på YouTube, Facebook och Instagram. Även på TikTok faktiskt. Jag som leder det här avsnittet heter Daniel Suhonen. Och glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.